en podcast från Aftonbladet Ledare.
Han är en av huvudpersonerna i Sveriges överlägset mäktigaste finansfamilj, ordförande i Investor och i arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. Idag gästas vi av Jakob Wallenberg i Startupressarna, Katalys och Aftonbladets ledarsidas podd om ekonomi och politik. Idag med mig, Daniel Suhonen och Max Järnek. Varmt, varmt välkommen till Katalys och Startupressarna, Jakob Wallenberg.
Tack så mycket.
Hur är läget, om man får fråga så? Idag så kom ju precis på morgonen här när vi vaknade upp. Jag vaknade upp av att grannarna skrek att vi hade gjort mål eller vunnit i fotbollen. Och sen satte jag på telefonen och då var det egentligen huvudnyheten att eventuellt finns det då ett fredsavtal mellan Iran och USA. Jag säger eventuellt. Tankar om detta? Om Iranavtalet?
Om Iranavtalet? Jag gläds med svenska fotbollslandslaget. Det är ju fantastiskt med låga förväntningar och en bra början. Det behövde väl alla så här på måndag morgonen. Kopplat med det förhoppningsvis avtalet med Iran USA. Det där är naturligtvis oerhört centralt. Liksom hela situationen som vi sitter i just nu som en konsekvens av Irankriget är ju väldigt, väldigt bekymmersam. Då talar vi naturligtvis å ena sidan om olja, gas etc. som inte kommer ut därifrån, som är liksom kärnan på jordens råvaruresurser. Men sen också många derivatprodukter som behövs för gödsel och andra liksom grundläggande produkter för att samhället ska fungera. Allt det här har ju gått ner i volym, vilket i sin tur skapar inte bara ekonomiska konsekvenser, det skapar ju konsekvenser för bönder, för medborgare över hela jordklotet. Vi ser det än så länge inte så mycket här, men det syns ju väldigt mycket i Sydostasien. De får inte tillgång till de här produkterna sedan lång tid tillbaka. Fråga indierna som inte får tillgång till gas, som är liksom, det är så de gör mat, värmer upp mat, det är med gas. Så att stor förhoppning att det här inte bara är en förhoppning och att vi ur detta kommer att se en återgång till en normalisering, men det kommer att ta tid.
Max, vi har haft flera avsnitt om detta, men du varnade ju redan någon vecka in eller två veckor in i det här kriget så att säga, som nu är ett par månader tillbaka eller mer, kring att det här skulle få förödande konsekvenser för just liksom livsmedelsförsörjning för väldigt många industrier som man kanske inte tänker primärt. Vad tänker du om det här avtalet då?
Ja, nej, men man har ju hört många, man har hört det sägas många gånger att det snart är ett avtal på gång och sådär. Så det är alltid lite svårt att lita på vad Trump säger. Men det verkar väl mer troligt den här gången att det faktiskt är ett avtal. Så att, jag hoppas verkligen att det håller. Och att han håller israelerna i schack också och ser till att de inte fortsätter kriget i Libanon. För då kommer avtalet byta ihop. Så att man håller tummarna.
Jag tänker vi går in på kärnfrågan. Vi har ju en stark industri i Sverige och haft under väldigt lång tid och ni äger ju en stor rad företag. Jag kollade upp detta enligt då de tillförlitliga Wikipedia-uppgifterna som ändå hade goda källor, så är det ungefär 360 företag som Investor och Wallenberg är med och äger. Kan det stämma?
Det låter mycket.
Det låter väldigt mycket.
Ja, det gör det.
Men ni har i alla fall ett ansenligt ägande i en väldigt stor del av Sveriges industri så att säga, och även i andra länder. Om man säger så här då, det vi har oroats för här på Katalys och den här podden är ju någonstans att Sveriges industriella bas är mycket mer hotad än man kanske i förstone ser det. Vad tänker du kring det? Alltså, vi har Kina, vi har en situation där vi har ju nu Pappersarbetarförbundet där medlemmar i Katalys och vi får rapporter om stora varsel om att liksom saker som har i 150 år har känts stabila, vår basindustri är på något sätt utmanas på ett helt nytt sätt och det går ganska snabbt. Vad är din reflektion kring den här industrins läge i Sverige?
Nej, men ska vi säga industrins läge i världen? Alltså, då måste vi backa ett steg. Geopolitiken, USA-Kina-relationen för att börja i den änden, som är väldigt, väldigt negativ nu. Du ser ett antal konsekvenser när man inte får exportera högteknologiska produkter från USA till Kina, vilket i sin tur leder till att Kina har ett incitament att så snabbt som möjligt skapa en egen eller bas av produkter för att kunna ersätta amerikansk import. Mitt i det hela så har vi ett EU som söker sin roll. Å ena sidan så behöver vi en långtgående relation med USA, obaktat vilken president man har. De kommer och går, som bekant. Men i kärnan så är det ju våran absolut viktigaste internationella vän. Vi har ett motsvarande behov med Kina, som inte minst som en konsekvens av hur mycket Kina har vuxit och hur stor det ömsesidiga beroendet i produktförsäljning i de respektive regionerna. Men där EU liksom måste mejsla ut sin roll. Vi har ju historiskt stått i skuggan av USA, gjort väldigt mycket som USA. Det kan vi inte göra längre. Men vi måste ha mejsla ut vår roll mot amerikaner, mot kineser. I den här situationen ser vi, vad betyder det för industrier, för affärsverksamhet överhuvudtaget? Ja, men det är ju svårare idag. Vi går ju från en era av globalisering. När vi skulle ut, liksom efter andra världskriget, vi skulle ut och sälja produkter i andra länder. Och ur det öka ekonomisk utveckling, skapa mer arbetstillfällen, få människor ur fattigdom. Och det lyckades ju. Miljarder människor har kommit ur fattigdom, inte minst i Kina. Men då, det var en öppenhet. Och nu har vi liksom glidit in i en era av protektionism. Och det gör det svårare. Det gör det svårare för svenska företag att vara konkurrenskraftiga ute i världen. Vi ser hur amerikanerna lägger på tullar, vi ser hur kineserna lägger in begränsningar. Det där har vi att hantera. Det var en lång inledning, men det är ju verkligheten. Det är ju den vi har, de jag har att förhålla mig till i de olika sammanhang som du frågade om. Så att det här är komplicerat, men som du säger, having said that, jag tror att det är grundläggande att fortsätta att jobba på att ha verksamheter i USA, i Kina, att ha relation med USA, att ha relation med Kina och jobba vidare. Jag tror att det är fullt möjligt. Det är tuff konkurrens. Men om vi tittar på, jag tycker att det är slående. Kineserna tillverkar idag en ny bil från ett vitt papper till levererad produkt till dig som kund på 1,5 år. Motsvarande tid i Tyskland, som vi ändå anses vara liksom Mecka, 4,5 år. 3 gånger så lång tid. Varför då? Ja, därför de har olika syn på produktionsprocesser. I Tyskland så är man perfektionist. Allting ska vara perfekt när bilen väl levereras. I Kina så har man börjat tänka om. Bilen är inte helt utvecklad, men den är tillräckligt bra för att kunden vill ha den.
Good enough.
Good enough. Och sen så har du en iterativ process där du löpande vidareutvecklar produkten. Men det betyder att de är mycket effektivare i sin industriella process än vad vi är. Och det här måste vi förstå. Vi måste lära oss att förstå hur det här funkar, för att kineserna håller på att överföra det tänkandet in i andra industrisegment nu. Och liksom, vad betyder det för oss? Vad kan vi lära oss av det? Jag är ordförande i Investor. Jag tar Investors styrelse till Kina i höst för en vecka av utbildning. Förstå hur kineserna tänker. Titta på dark factories där det inte finns några anställda. Allting är robotiserat. Till att träffa kinesiska affärsmän. För att lära oss och förstå hur de tänker. Det här är absolut nödvändigt. Och vi kan ju naturligtvis sätta oss ner och säga att nej, vi vill inte vara med i det här längre. Vi vill ha mera protektionism eller någonting sånt för att skydda oss. Det funkar ju inte i det långa loppet. De andra kommer ju. Alltså vi måste hänga med. Jag tror att det i grunden handlar om, och det är det som har gjort Sverige starkt i alla tider. Företagen har alltid satsat på forskning, utveckling, framåtriktat. Ska du vara bäst så får du inte vila. Och vi är i samma läge idag. Möjligen är det tuffare konkurrens. Men det är liksom bara att kavla upp armarna och jobba ännu hårdare. Om man ska hänga med i det här. Och det tror jag naturligtvis att det måste man göra.
Mm. Mm. Det är intressant det här med Kina och hur snabbt de utvecklar sin teknik och hur snabbt de har blivit en av världens största exportörer av bilar. De har gått från en väldigt liten andel av världsmarknaden till en enormt stor del av världsmarknaden på kort tid. Och du sa att vi ska lära oss av dem. Och hur ska vi förhålla oss till Kina och vad kan vi lära oss av dem? Du sa att du vill inte se någon protektionism, men kan det ändå vara nödvändigt nu i det här läget att ha någon sorts tullar mot Kina, klimattullar eller på annat sätt? Och min andra fråga är, om vi tittar på Kina så har ju de en modell som är ganska olik vår. De har inte alls några skrupler, om man ska säga, några hämningar när det gäller att mellan stat och näringsliv och samarbeta. Och framförallt på lokal nivå så har ju kinesiska företag väldigt nära band med lokala regeringen och starka band med det statliga banksystemet och att man jobbar väldigt nära politiken, att liksom den lokala politiken hjälper till och erbjuder subventioner och annat. Vad kan vi ta med oss från Kina och hur ska vi förhålla oss till Kina, tycker du?
Bara börja lite i en annan ända. Jag har jobbat med Kina de senaste 40 åren. Jag har alltid sagt att vi ska göra vårt bästa för att verka i Kina. Jag tror på det.
Ni var där jättelänge också, även ja. I en global...
Ja.
Alltså, era företag har varit i Kina.
Ja, de var tidiga adopters. Mm. De började tidigt efter kulturrevolutionen.
Det är nog stund sedan, vad vi kan säga.
Men jag har alltid sagt det, att vi ska göra det så länge vi kan upprätthålla våra demokratiska principer på arbetsplatser etc. I Kina. Det upplever jag att vi har kunnat göra. Jag vill bara vara tydlig på den punkten. Vi har, som jag sa, vi har ingenting att be för. Jag tror att vi måste vara engagerade och lära oss av deras utveckling. Den bottnar i grunden i inte att de kinesiska företagen har fått pengar från staten, någon form av kinesisk statlig industripolitik. Däremot så har de varit väldigt skickliga på att tillföra tidigt stöd i forskningsdimensionen där. Liksom forskning och utveckling i Kina är ett prioriterat område. Och det har vi också ett behov av, så att säga, att tänka i de termerna. Och det är bara uppenbart att vi måste satsa ännu mer på det. Kineserna har bland de högst utbildade grupperna av människor på jorden, som är inte bara högt utvecklade, utbildade, de är också väldigt, väldigt skickliga. Det blir allt mer uppenbart när vi ser på dem. De ligger långt framme på teknisk utveckling. Det måste vi lära oss av också. I övrigt, så du frågar, har vi ändå inte behov av någon form av protektionism? Det är en fråga i Bryssel idag. I detta nu. Och jag tycker det här är väldigt, väldigt svårt. Därför att jag upplever att kineserna... Alltså det här är lite grann den situation som amerikanerna utsattes för på 70-talet. När japanerna var väldigt duktiga på att tillverka bilar också. Och amerikanerna till slut tvingade japanerna att etablera tillverkning i USA. Och dit är ju nu kineserna på väg i Europa. De tvingas till att börja investera i produktionsanläggningar i Europa. För politiken klarar inte av massarbetslöshet om du bara liksom vräker in produkter från Kina, billiga produkter från Kina och bra produkter.
Inte minst det som världen kommer behöva mer av. Ja. Batterier, solceller, smarta elbilar som kostar en bråk.
Du måste möta det här på något sätt. Politiken måste möta det, därför annars kommer du inte att bli omvald. Det är ju den bittra sanningen, så att säga, demokrati. Det är ju att förglömma. Och det, jag säger det till kineserna när jag träffar dem. Ni måste förstå hur det fungerar i en demokrati. Det går inte bara att köra på det här sättet. Ni måste ha respekt för det. Kineserna håller på att etablera tillverkningskapacitet i Europa, framförallt i forna Östeuropa. Vad de gör är ofta fabriksenheter, men sen så har de underleverantörer i Kina som för in produkter till Europa, så det hjälper inte så där jättemycket. Och här måste man, liksom, jag tror att kineserna måste liksom hinna hela vägen fram och ha lokala leverantörer i Europa som i sin tur skickar in produkter till fabriker och där blir slutprodukter. Men vi är mitt i en sån process och i en sån debatt.
Mm. Jag var i Tyskland här på en konferens för några veckor sedan och då berättade de, och jag kanske procentsiffran kanske man får ta med en nypa salt ur minnet, men i princip så berättade de att från sommaren 2024 till sommaren 2025 så hade Tysklands bilförsäljning till Kina minskat med 37%. Alltså det är en otroligt kraftfull, och de såg ju gråa ut i ansiktet. Det här var inte ens industripolitik, det här var ju socialdemokratiska politiker. De hade blödande magsår, vilket de ju politiskt hade. Alltså tappar man 37% på ett år, då är man ju borta om ett två år.
Mm.
Man är ju, det finns ingen kvar. Är det liksom det är en otrolig omvandling. Har liksom politiken tagit, alltså för lite grann när man ägnar sig politik, men och vet hur det går till innanför så att säga fronten, så är det ju väldigt mycket ad hoc. Och det är kriser hela tiden och det är liksom inte lätt att vara toppolitiker. Det är nog inte lätt att vara industrialist heller. För det händer hela tiden saker som är liksom tar ens uppmärksamhet och det är komplicerat. Men här är saker som är liksom i princip kontinentalplattorna flyttar sig. Uppfattar du att ledande politiker, det behöver inte vara en partipolitisk grej, uppfattar du att de ledande politikerna i Sverige uppfattar den här enorma förändringen? För att det är ju ändå, med stor del av svensk industri producerar ju också för att, till den tyska bilindustrin till exempel. Så att det här får ju följdverkningar.
Mm.
Och sen Irankriget på det, som nu kanske är slut.
Nej, men jag tror att europeiska politiker, svenska politiker, precis som du beskrev det, om inte annat, håller på att bli väldigt väl medvetna om det som pågår. Och det är ju, liksom statsministern kommer ju vara med nu på de här mötena den här veckan, där detta är en av kärnfrågorna. Så det ligger ju högt på agendan. Sen är det kanske svårare att hitta lösningar som fungerar för ett land som Sverige, som ju väldigt mycket vurma för frihandel. Det har ju varit vår liksom bästa gren under lång tid. Det är det som har gjort oss rika, skapat arbetstillfällen och allt det där. Så att vi har ju en oro varje gång vi ska ner och tala om protektionism naturligtvis. På goda grunder. Men som i så mycket annat här i livet, det handlar om en balans. Att balansera de här olika krafterna med varandra på ett vettigt sätt. Men medvetna, ja det är de.
Mm. Det finns ju ett argument också ur klimatsynpunkt att i Europa så har vi det här ETS-systemet, utsläppshandelssystemet, och det gör ju att vår tunga industri får en konkurrensnackdel gentemot andra länder, och då rättar man till det så att säga med klimattullar, så att man kan, det kanske är ett lite snyggare sätt att få protektionism i Europa, att man säger att för klimatets skull så måste vi sätta tullar mot varor tillverkade utanför det här utsläppshandelssystemet. Kan det vara ett sätt att gifta ihop?
Ja, det är ju CBAM som man då för in. Ja, men det är ju, där tänker jag lite en annan princip. Level playing field. Att man ska ha samma regler. Så det är definitivt ett sätt att gå framåt. Jag tycker det här ETS-frågan den är viktig och den är svår. Därför idag det pågår just nu en debatt där södra Europa vill dra ner på ambitionerna med ETS. Medan vi i norra Europa redan, så det är ju många företag som har investerat i grön omställning. Och sen plötsligt om man då kraftfullt ändrar reglerna för ETS, så är ju de investeringarna i princip värdelösa. Och den ordningen vill vi ju inte ha. Vi vill ju inte ha där förutsättningar för vad som gäller ändras varje dag. Det räcker väl med att ha en amerikansk president som ändrar sig varje morgon. Utan så mycket stabilitet som möjligt, annars kommer ju näringslivet, industrin inte att investera i ny produktion, därför man blir orolig, vad är det som gäller?
Nej, för utanför Sundsvall där så står ju en, liksom, grunden för en, liksom, en sån här biodrivmedelsfabrik står färdig liksom, och den står bara där och rostar idag, därför att man helt enkelt ändrade spelreglerna. Ibland så tror jag att många tänker att ni i näringslivet vill ha förenklade klimat villkor så att säga, alltså att ni ska få enklare och billigare system, men egentligen kanske det är bäst för att spelreglerna ligger fast, att hellre hårda krav om, vilket ju behövs uppenbarligen, men att de ligger fast över, liksom, över lång tid framåt eller tills vidare, så att alla måste in och anpassa sig. Är det liksom rätt?
Ja, men naturligtvis. Det är ju så det funkar. Jag skulle vilja säga två saker. Det ena är de företag som jag arbetar nära med, där har vi jobbat med den gröna omställningen. Tillbaka till det här med att vi vill ha det så lätt som möjligt. Vi är av den uppfattningen att vi ska investera i grön omställning. Dels är det ett moraliskt ansvar. Dels är det vår bedömning att kunderna vill ha gröna produkter. Och dels är vi av den uppfattningen att unga människor när de söker arbetsgivare så vill de jobba hos arbetsgivare som har ett aktivt förhållande till den gröna omställningen. Så tänker vi. Och därför har vi knuffat hårt i den frågan. Vi tror att det är rätt och riktigt. Sen måste det här naturligtvis ske under även här ordnade förhållanden. Vi kan inte, och det är ju så att EU, om du frågar mig, ja, har ju gått för långt i sin ambition. Mm. EU skulle lösa världens alla problem. Till att börja med så är det inte, det är inte Europa problemen är de stora. Det är Indien och det är Kina och det är Sydamerika. Det är ju där de stora utsläppen finns. Men vi ska göra vårt absolut bästa. Nu tappar jag tråden bara därför.
Långsiktiga eller kortsiktiga?
Vi får komma tillbaka till det.
Vi hade ju Svante Axelsson här i podden från Fossilfri Sverige. Och han säger just det här som du säger också med ETS och risken för att det undermineras och ändras. Att det finns en stor politisk risk för de här investeringarna i grön omställning. Så han föreslår att man ska införa särskilda kontrakt, alltså differenskontrakt som han kallar det, som försäkrar mot den här politiska risken. Att om det är så att ETS försämras och liksom utsläppsrättspriset sänks på ett sätt som gör investeringar som steglar till exempel, det kan vi komma tillbaka till, som gör det olönsamt, då ska man få den här mellanskillnaden som ska staten betala ut just för att försäkra företag om att göra de här långsiktiga investeringarna. Kan det vara ett bra sätt tycker du? Att försäkra mot den här politiska risken att ETS undermineras?
Ja, det är svårt. Jag har inte studerat det så att jag får nog låta den frågan hänga i luften. Men det jag skulle säga förut, det var det att EU gick så långt i sin ambition att man krävde en rapportering, en grön omställningsrapportering ner på väldigt små bolag som var så omvälvande. Att för ett stort bolag så var rapporteringen, det var mer omfattande än årsredovisningen.
Det låter ändå lite kanske att ha gått för långt.
Och det är därför vi har de här omnibussarna nu. Där man försöker backa på det och framförallt ta bort de kraven från mindre bolag. Så de fick sluta med sin affärsverksamhet för att klara av den gröna rapporteringen. Och där har vi ju i vår ambition och vår iver att lösa världens alla problem, så ibland så är vi för ambitiösa. Jag kommer tillbaka till det här med att balansera olika krafter hela tiden. Det finns inte rätt eller fel.
Den byråkratiska kraften är ju oerhört stark. Alltså den är ju liksom...
Den är världsmästare i Europa och i Sverige.
Och i Sverige följer vi också alla idiotiska regler som man hittar på.
Ja, vi skrev den boken skulle jag vilja säga. Och det liksom... Det är väl toppen att vi är ambitiösa. Ni får inte missförstå mig. Jag tycker det är rätt och riktigt. Ja. Men vi måste hitta vägen dit också. Så att vi inte skjuter oss själva i foten.
Nej, men den tyska bilindustrin som i 15 års tid eller vad det var, ljög om att de hade löst så att säga bränslemotorns alla utsläppsproblem. Och sen så nu sitter man här med att de helt enkelt blir bortsköljda av kinesiska varor. Ja. Men alltså Max och Jakob, alltså jag tänker så här. Ni gick in i Stegra nyligen.
Ja.
Det är en av de stora affärsnyheterna den här våren. Från vårt håll då, som är väldigt besjälade av grön omställning, både som ett sätt att säkra jobb och liksom tillväxt och liksom bra arbetsvillkor för arbetarklassen, för människor, löntagare, men också att Sverige ska ha en industriell bas. Det har blivit väldigt mycket kulturkrig i de här frågorna om grön omställning, om energipolitik och så vidare. Och väldigt många blev kanske förvånade och kanske lite aha, när ni gick in. Varför gick ni in i Stegra? Vad är tanken med det? Och liksom, vad är syftet? Och varför vågar ni när andra inte vågar?
Nej, men jag ska börja rätt ända. Vi är affärsmän. Vi förvaltar kapital som andra människor har satt in. Så vi har ett ansvar. Det betyder att det finns ett grundläggande krav att själva affärsidén måste vara en god affärsidé. Och det är precis det som är poängen. Vi tror att det är en god affärsidé. Vi tror att den håller. Det är den analysen vi
har gjort. Du hade inte kastat in ett antal miljarder annars?
Naturligtvis inte. Men så det är inte bara idealistiskt att vi gör detta, utan det är för att vi tror på den grundläggande idén, vi vill vara med och satsa på den. Sverige kan ståltillverkning. Vi ska inte blunda för att det här är inte bara vanlig ståltillverkning, nu ska vi ha grön ståltillverkning. Vi ska tillföra vätgas på ett sätt som inte har gjorts i industriell skala historiskt. Det finns betydande risker i det här. Vi bedömer att det går att hantera.
Men det är väl också en del av, så att säga, ska man tjäna pengar i näringslivet som kapitalist, så ska man ju också ta en risk ibland.
Absolut. Och vi bedömer att vi kan hantera den risken. Men du har helt rätt.
Ibland glömmer man, ibland tycker jag, som inte är näringsidkare på det sättet, att det låter som att varje gång det sker någonting, alltså till exempel Northvolt som kan vara misskött på väldigt många sätt och kanske misslyckat, men ur det så ibland låter det som att alla konkurser, allting som går lite snett, framförallt när det är liksom verkligen är nydanande, att det är en total katastrof. När historien, om man tittar lite längre tillbaka, är ju fylld av alla forskningsprojekt, det är ju 1000 misslyckanden och en succé. Och på platsen där man har misslyckats med Northvolt kan man bygga kanske någonting annat, det kanske är på gång just nu. Alltså, vad tänker du om det, Max?
Jag måste säga en sak, för det är viktigt vad du säger, därför i den svenska själen och hjärtat så funkar det precis som du beskriver det. Liksom, att misslyckas är inte okej. Okay. Men verkligheten är ju den att det är genom misslyckanden som du faktiskt lär dig. Inte bara genom misslyckanden, även framgångar.
Men titta på USA.
I USA, när ett litet företag går på näsan, så anses det, då har du lärt dig någonting nytt som du kommer att ta med dig i nästa anställning. Mm. Vi har inte haft den synen. I USA, där bildar man mycket fler nya småföretag. Och har man misslyckats en gång, då är man på det igen. Här är vi lite mer återhållsamma. Jag tycker mycket bättre om den amerikanska attityden till det här. Det är okej att det inte funkar ibland.
På det igen?
Mm. På det igen, absolut.
För det här är en perspektiv som du har liksom fört in i mitt tänkande, är att när Northvolt gick, vi förutsåg att den skulle gå i konkurs, eller det fanns en risk. En av de saker som vår industriutredare Jonas Adger såg innan han blev industriutredare hos oss, det var att man diskuterade väldigt mycket de här statliga subventionerna. Det fanns liksom en kampanj om detta, som vi kan diskutera i något annat avsnitt. Men det fanns också liksom det var kaos på arbetsplatsen, det här bygget. Mm. Det är ju ett avancerat bygge och de ska också ta fram en helt ny produkt då i Sverige. Och det var verkligen kaos på arbetsplatsen. Det var hundratals, kanske till och med över 1000 underleverantörer som pratade olika språk och så vidare. Det var liksom en dålig arbetsprocess och dålig arbetsmiljö förmodligen. Och då var du tog upp det här just att liksom, när det här går i konkurs, så kommer det komma något annat ur det förmodligen. Och till slut kommer vi ha en batterifabrik som gör det som hela Europa och världen behöver. Nämligen bra batterier i vår del av världen. Kanske med kinesisk teknik.
Förhoppningsvis i alla fall. Nu vet jag inte riktigt hur Lighten kommer. De har ju svängt lite och ska inte producera de här batterierna till en grön omställning. Utan kanske snarare till militär ändamål, verkar det som. Så att, jag är kanske mindre optimistisk nu än vad jag var förut när det gäller det. Men det är så. Alltså kapitalismen utvecklas ju en konkurs i taget, att folk förlorade jättemycket pengar och Northvolt gick i konkurs, man gick alldeles för snabbt fram och allting gick åt skogen, men nu står det en batterifabrik där, nu kan någon annan komma in och driva den vidare, för till slutändan, det fanns ju en anledning att man verkligen satsade så mycket på batteriteknik, för det är ju en helt central del av den gröna omställningen och den mest värdefulla delen av elektrifieringen, både av fordonsflottan men också industrin. Alltså att om inte Europa kan tillverka batterier så ligger vi ju väldigt illa till när det kommer till den gröna omställning. Så jag tänkte fråga dig, Jakob, vad ska man dra för slutsatser av Northvolt och när det gäller batteriindustrin? Kan vi nöja oss med att importera batterier bara från Kina, eller behöver Europa sin egen batteriindustri, eller ska vi utveckla den tillsammans med Kina, eller hur tänker du kring den industrin?
Jag ska erkänna att jag kan för lite om batteriindustrin, mer än att jag vet att den är oerhört konkurrensutsatt. Vi har varit inne i det för över 10 år sedan, satsade vi i ett batteribolag som var stort här i Sverige då. Under några år av deltagande i det här så lärde jag mig hur skickliga kineserna är, för det slutade med att de blev helt dominerande. Och det var, och det handlade inte bara om att de hade väldigt mycket pengar och så, det handlade också om teknik. De var helt enkelt väldigt skickliga och dominerar. Kan vi, att vi i Sverige, Europa, behöver tillgång till extremt avancerade batterier, det är uppenbart. Kan vi få det på egen kalufs här? Oklart. Northvolt var ju försöket. Där är vi absolut inte nu. Om det finns ett tillräckligt underlag i Europa, då kommer det ju att komma produktion här. Men det har vi inte sett än. Så time will tell. Mm. Under tiden är vi beroende i huvudsak av kineserna.
Mm.
En sak som du har lyft fram här, Max, i olika poddavsnitt, det är att Sverige under ett par decennier har blivit liksom en, jag menar, en, verkligen nästan en, ett mecka för startkapital med startups, med liksom en, ett riskkapital i världsklass. Bara att jag säger de orden känns helt absurt. Du är chockad. Det här klipper vi bort sen. Nej, jag skojar. Nej, men liksom, alltså att Sverige, alltså om du ändå varit med då, kulturrevolutionen hör jag på att säga, under så här fyra decennier och varit med och lett liksom sedan 80-talet, den här liksom Investor, det ni bedriver. Hade du sett det här komma? För det har ju varit under olika regeringar liksom över tid som har byggt upp detta, och vi har liksom, ja, Stockholm är liksom en, som ett, liksom ett nordiskt, ett europeiskt Silicon Valley på det sättet också, att kapitalet finns där. Är du förvånad att vi har hamnat här? Eller är du, såg du det här komma där när, i 80-talets början när löntagarfonderna var frågan för dagen? Och inte riskkapitalbolagen?
Nej, det gjorde jag naturligtvis inte. Men jag gläds åt att vi är där idag. Jag gläds över att Europa idag tittar på den här så kallade Capital Markets Union eller Investment and Savings Union. Det syftar ju till att hela Europa ska börja tänka i hur sparar man mer i aktier. Du ska komma ihåg det, att Sverige, Danmark och Holland, vi sitter på sådär 60-70% av allt sparande i aktier i hela Europa.
Jaha, okej.
Okay. Allt annat i Tyskland, Frankrike, Italien, kommer ni ihåg de tre stora länder?
Jag har hört talas om dem.
Ja, de sparar huvudsakligen i obligationer eller i madrassen, bankboken.
Det är rätt dumt faktiskt, inflationskris framförallt.
Och det liksom, kunde man få en del av det där att istället börja spara, investera i aktier, i fonder etc. Då skulle också i de länderna skapa förutsättningar för att investera i småbolag etc. etc. Idag finns det ju inte det. Bankers roller är ju inte att ta risk. Tvärtom, hur ska minimera risken? Det står i regelverket. Utan det är ju liksom fonder, ägare som kan gå in och ta risk. Och det är det vi har hittat i Sverige idag. Vi har fonder etc. som är villiga att investera i småbolag. Och därmed så har vi skapat den här fina liksom, förutsättningen som du beskrev initialt. Och det i sin tur gör att vi skapar fler nya bolag. Och så där, en del av dem växer och blir större bolag. Och det gagnar ju oss alla. Och det här kommer tillbaka till begreppet tillväxt. Tillväxt som jag tänker är att bolag säljer mer produkter, de skapas, de säljer fler produkter, det skapar fler arbetstillfällen. Arbetstillfällena skapar skatteunderlag. Skatteunderlaget är förutsättningen för välfärden. Fantastiskt. Mm. Och välfärden är en förutsättning för att företag ska verka där. Så att det är ett cirkulärt argument. Så att ju mer tillväxt vi alla gemensamt kan skapa, vare sig det är det privata eller det offentliga, ju fler arbetstillfällen, ju mer skatteunderlag, ju bättre, starkare välfärd har vi.
Låt som du lyssnar på vår podd ganska mycket. Ja.
Nej, men det här är ju, för mig är det här rakt upp och ner. Ja. Men då är då det börjar med tillväxt. Att man bejakar tillväxt, att det är någonting positivt. Och då ska man liksom skapa förutsättningar för det, och då kan vi gå igenom nationalekonomi, regeltillämpning, många olika saker. Men om man har det som grundtes och är överens om det, då är det en himla bra början.
Mm. Jag tänkte på det här med tillväxt, om man jämför Europa och Kina igen. Att vi har ju det här i Sverige, den här väldigt dynamiska startup-scenen. Att vi är väldigt bra på att starta nya bolag som snabbt kommer ut på börsen. Och sen så har vi en banksektor som du säger inte är gjord för att gå in i riskiga företag. finns det ett gap här emellan just den här startup-scenen och någonting som kan skala upp kapital, alltså skala upp företag? För det är väl där Kina verkligen har excellerat, att man inte bara skapar nya företag, utan man är väldigt, väldigt snabb med att skala upp dem, skala upp produktionen. Och då har man ju faktiskt haft stöd, inte bara att vi har det statliga banksystemet som lånar ut, utan att man har en hel verktygslåda där man ser till att om vi nu ska satsa på ellastbilar i Kina, så inför vi också subventioner för företag att köpa ellastbilar, en skrotningspremie till exempel, så man kan byta sin gamla ellastbil eller sin gamla diesellastbil mot en ny ellastbil. Man har särskilda miljözoner där bara eldrivna fordon får köra, massa olika regler som stödjer det här projektet, så att det blir liksom ett helt paket runt den här tekniken, där hela staten och regeringen hjälper till också. Men i Europa, min uppfattning är att vi är väldigt bra just på det här sådbädden, framförallt i Sverige då, på att starta nya företag. Men det finns någonting som saknas när det gäller just uppskalningen. Och Northvolt kanske ett exempel är då man försöker skala upp och så gör man det så snabbt som möjligt och sen så faller allting isär för att allting inte klaffar. Behöver man någon institution som fyller det här gapet, eller finns det ett sådant gap tycker du? Eller fyller ni det gapet kanske? Eller hur skulle du säga?
Investeringsbank eller någonting?
Alltså. Jo, precis. Mm. Jag är ju... Jag upplever att du har helt rätt i din grundläggande beskrivning att du behöver fylla på alla de här potterna så att säga. Jag tror att bästa sättet att göra det är att lämna det till det privata. Att ge dem incitament, tydliga regler etc. och leva efter det. Att staten ska gå in och så att säga detaljstyra vad man borde satsa och inte satsa, det tror jag inte så himla mycket på. Men däremot kan staten skapa förutsättningar, det tror jag jättemycket på. Det har staten också gjort i Sverige, bland annat då genom allemansfonder etc., ISK-konton, sådana saker. Det skapar förutsättningar. Mera sånt tror jag. Att ha en investeringsbank, det vet vi historiskt att det var så vi försökte, om jag kommer ihåg rätt, finansiera varven när varven inte funkade.
Vi finansierade dem ju tills de gick i konkurs.
Ja, och då gick i konkurs där för att vi var inte konkurrenskraftiga.
Nej, vi skulle inte producera, vi skulle inte bygga ett nytt varv på. Nej,
vi var lite för gulliga i någon form av ambition att upprätthålla arbetstillfällen med konstlade medel.
Men det tror jag inte vi på heller.
Nej, alltså. Utan det är bättre att skapa liksom korrekta förutsättningar för att driva affär. Ur det kommer arbetstillfällen.
Men finns det ett problem om Sverige skapar, om vi har ett kreativt, liksom en kreativ kultur, inte minst inom tech och även annat, AI som kommer nu, liksom, och så skapar vi massor med nya patent och nya koncept och produkter. Och sen så liksom, så de här startupskillarna på 27 bast, de som kan poppa champagne i varenda kvarter här i Stockholm. Men så fort, så att säga, om du verkligen lyckas och lyfter, då är det någon som då köper en amerikansk pensionsfond det, eller kineserna köper det. Och så blir någon ytterligare miljardär. Ja. Men vi får inte produktion i Sverige, vi får inte... Det är egentligen det du är ute efter, Max. Ja. Det här, det som verkligen lyckas...
Men liksom, det är flyga. Precis... Jag köper den beskrivningen. Det är ju så. Många företag flyttar till USA. Men det är därför det är så viktigt att vi får ordning på den här kapitalmarknadsunionsfrågan. Därför att det är ju det...
I hela EU då?
Eller? I hela EU. Poängen är att Sverige kan ju inte klara det här ensamma så att säga. Utan du behöver en större pool av kapital som är riktad åt det här hållet. Det har inte vi. Det har amerikanerna. Och det är det kapitalet i USA. Precis det kapitalet som kommer att köpa de svenska bolagen eller de europeiska bolagen. Mm. Så det är ju inget hokus pokus med det här. Det är väldigt rakt upp och ner. Det är bara att de har kommit längre. Sen har de en valuta, de har ett regelverk i hela USA. De har en massa saker som vi jobbar med i Europa. Vi försöker skapa en inre marknad för att fungera som en federation. Även fast vi inte är en federation. Så att vi ser ju ungefär vad som krävs. Men sen måste vi faktiskt leverera det. Det finns en playbook som amerikanerna är ganska duktiga på att applicera. Den ska vi lära oss mer av.
Vi märker här att du är inte så sugen på någon statlig industripolitik. Men däremot forskning och utveckling ser du en tydlig roll för staten, uppfattar jag det som. Och även kanske infrastruktur, att staten behöver ta ett större ansvar för infrastrukturinvesteringar. Är det? Nej, inte.
Nej, det
sa jag. Vill du ha det också?
Nej, men alltså,
om man tänker att ge förutsättningar, så är väl infrastrukturen sån?
Ja,
Stegra behöver ju en hamn och behöver järnvägar. Och
jo, men det är huvudet. Det är huvudet. Du har helt rätt, eller ni har helt rätt. Vi behöver mer av det. Det är huvudet som är frågan. Om vi tar infrastruktur. Sverige är ett stort land. Få invånare.
Mycket räls per person.
Så är det. Och det är ju känt att det är svårt att klara av hela den här ekvationen. Där är vi just nu. Okej? Okay? Det var ett gäng politiker som under 50 år valde att titta åt andra hållet och inte investera i järnvägsunderhåll. Okej, det betalar vi för just nu. Alla skyller på SJ fast det inte är SJs fel.
Som har avkastningskrav kanske.
Nej, men SJ har ingenting med det här att göra. SJ kör ju tågen på spåren. Det är spåren som inte funkar.
Ja.
Så vi är oschyssta mot SJ.
Ja, nej, men det är det med om.
Men då, vad jag är ute efter är, hur kan vi få mera investeringar i infrastruktur, när det inte finns mer kapital i det statliga, oavsett om det är höger eller vänster.
Och alla regeringar säger att nu kommer den största infrastrukturpropositionen någonsin. Ja, och den kommer ge 60% av vad som hade behövts.
Ja, jag menar, det funkar väl ungefär så att när Trafikverket kommer med sin plan var sjätte år, så går 80% till underhåll. Och 20% är en ny stor väg någonstans. Det svarar inte riktigt mot behovet.
Nej.
Och då säger jag, och har försökt argumentera under lång tid för, att kanske är det så att vi sitter fast i Sverige i en tradition där staten beskattar och staten i sin vishet bestämmer var staten ska använda de pengarna någonstans. Om vi då tar vägar, motorvägar till exempel. I Sverige så betalar vi inte för att köra på motorväg. Det gör ju vi via skattsedeln. Mm. Så att, och därmed,
det är alltid någon som betalar.
Ja, det är alltid någon som betalar. I stora delar av Europa i övrigt, kör du på motorväg så betalar du. Du passerar en betalstation. Och jag är den uppfattningen att vi skulle göra samma sak i Sverige, men det är ju mot vår kultur och vår historia.
Men tänker du privata vägar då? Tänker du då att, att ni skulle bygga vägar?
Alla vägarna som du åker på kontinenten är privata.
Ja, och ja. Norge också.
Ja, precis. Som är... Så det är inga konstigheter, det är bara det att i Sverige har vi ingen sån tradition.
Vad blir bättre av detta? Vad skulle bli bättre
jo,
av det?
Då kan ju privat kapital komma in och vara med och finansiera. Då kan du sälja en motorväg.
Nu ryser socialismen i mig här. Socialisten i mig här. Ja. Alltså, inte, alltså, om man bara ska... Du vill vara med och bygga detta, eller näringslivet vill vara med och bygga detta. Vad är eran, liksom, skulle det här vara en vinstapparat eller skulle man få vägar där man vill ha det? Är det inte ganska skönt att staten gör detta? Eller är det att de inte gör det som är problemet?
Tycker du att det känns skönt att sätta dig i bilen när du ska köra till Göteborg? Jag har för mig att det är Sveriges två största städer vi talar om.
Ja, jag känner till båda.
Jag har ett svagt minne av det. Och du får inte åka på en fyrfilig motorväg till mellan Sveriges två största städer idag.
Nej.
Är det skönt?
Nej.
Nej, men så är det.
Jag vet, och det åker man trafik, åker man bil.
Och då säger jag, har vi ett problem? Ja, vi har ett problem. Och då ställer jag frågan, kan vi hitta på något annat sätt att lösa det problemet? Kan det vara så att det är läge på att du och jag får faktiskt betala en slant för att köra på den där vägen, men då är det en fyrfilig motorväg hela vägen och inte motortrafikled och man sitter i köer och alltihopa. Men vi kan ju göra som du säger, att det känns inte skönt.
Nej, men staten skulle kunna vara kompetent och bygga en motorväg.
Ja, det handlar inte om kompetens.
Eller järnväg.
Ja, men det handlar inte om kompetens. Det är ju det som är hela poängen. Den ifrågasätter jag inte.
Men staten skulle också kunna ha det systemet. Staten skulle kunna bygga detta med mycket förmånliga lån och sen säga att det är en betalväg.
Det är ett val att man inte har råd.
Jag har inga problem med det. Nej, men det har jag inga problem med. Jag sitter inte här och nu råkar jag inte vara i byggbranschen så att jag talar inte i egen sak. Jag försöker vara lösningsorienterad.
Jo, men vi har ju samma... Jag vill också ha bättre vägar och framförallt mycket mer järnväg och snabbtåg och så vidare. Ja. Men alltså, vi har ju... Vilket vi har pratat så mycket om den här podden så att vi nästan slutar prata om det. Därför att politikerna till slut lyssnar. Så att vi har väl egentligen inget finanspolitiskt ramverk. Förutom om det blir en socialdemokratisering, för då kommer de följa det fast det inte finns. Men alltså, vi har ju ett problem i Sverige. Nämligen att staten har ju lagt väldigt starka... Kanske från början av någon sorts goda skäl... men väldigt starka hämskor på finansieringen av offentlig infrastruktur bland annat. Alltså vi har haft ett överskottsmål, vi har sparat systematiskt och underinvesterat. Hur ser, för att här har ju vi uppfattat att Downfeld som varit här, den näringslivschefsekonom, han har ju liksom en väldigt, han har ju samma syn i grunden på att vi behöver mycket mer investeringar.
Ja.
Hur ser du på det här ramverket? Du ser det, alltså, för jag tror ändå att vi har privatiserat väldigt mycket i Sverige. Allt har inte blivit bra. Det är liksom ändå så här, man kan ju också hålla fast vid att staten borde klara av grunduppdragen. Järnvägar, vägar, försvar, säkerhetsapparaten. Men vad tänker du om ramverket och den här statens investeringsförmåga eller oförmåga?
Nej, men jag tycker att vi håller fast vid ganska goda principer i Sverige. Och sen gör vi undantag för
mycket
del. Nej, kom igen nu.
Ja, men kärnkraft efter Ukraina.
Ja, men vi har vissa saker som är väldigt tydliga. Som är nya och tydliga. Och då hittar vi ett sätt att adressera dem. Det är ju transparent, tydligt alltihopa. Men du frågar om principen.
Mm.
Och jag tycker att vi ska hålla fast vid principen. Jag ser bara, titta när man släpper politiken loss. Du åker till Frankrike. Fråga hur de har det. Över 100%.
Det är motorvägar.
Ja, som du betalar för att åka på. Som du betalar för. Nej, försök inte den där med mig.
Men bra snabbtåg.
Ja, det har de också. Men de har över 100% statlig skuld. Ifrån till BNP. Vi ligger runt 30. Mm. Det är inget bra att tillåta sig att landa i en situation där politiker får fria tyglar.
Just nu lånar vi till SL-kort.
Ja, okay.
Alltså just nu, just nu har man ju, alltså använder man ju, alltså skuldsättning för tillfälliga,
ja,
apropå vad som är skönt.
Jag har inte koll på just de detaljerna.
Nej, men man sänker kollektivtrafiktaxan över valet.
Ja.
Det är ju, alltså jag menar, just nu lånar vi till saker som känns skönt förmodligen för en regering.
Ja, men jag tror att kostnaden i sig i just det sammanhanget är marginell.
Det är någon meter motorväg. Ja,
exakt. Till Stockholm, så jag tror inte att det har så mycket med den här konversationen att göra i praktiken.
Jag kan inte som att hålla med varandra i den här frågan heller. Men om vi ska gå över till energipolitiken.
Jag har hört att vi, vad är det vi inte håller med varandra?
Synen på statens roll, huruvida den borde ansvar för infrastruktur.
Nej, men jag har inga problem. Jag sa det. Jag har inga problem med att det är staten som gör det. Bara de börjar ta betalt. Ja, men, det är huret.
Alltså, inte att det är staten. Kanske svart eller vit, men vägen ska byggas, järnvägen ska byggas.
Exakt.
Fixa det. Ja, eller så gör någon
annan. Det kan
annan.
Gärna som i alla fall.
Det är en, alltså hellre att det är privata vägar än att vi inte har några vägar. Ja, så att säga.
Det är bara det.
Men vi vill att staten ska ta det ansvaret.
Jag har egen behov av att det är jag som ska köra det. Men där vi inte är överens i så fall, det är det att jag tycker i grunden inte att staten ska köra företag. Staten, politiker är inget bra på att köra företag. Och det enkla skälet, de är inte speciellt erfarna på det. Affärspersoner, näringslivet, ska inte köra politik. Därför vi är inte speciellt erfarna på att köra politik. Lite granna uppdelning.
Mm.
Statliga företag historiskt har inte varit vinnarna, min erfarenhet. Och det är liksom lite granna utgår ifrån vilka som har kompetensen och kunskapen.
Energipolitiken har ju varit präglad av ganska mycket oenighet på sistone. En sida vill ha kärnkraft, den andra vill inte ha det. En sida vill ha vindkraft och den andra sidan vill inte riktigt ha det heller. Framförallt havsbaserad vind. Hur ser du på den här frågan? Är det någonting som behöver lösas för Sveriges konkurrenskraft? Att vi bygger mer energiproduktion eller klarar vi oss med den energiproduktion vi har? Eller hur ser du på energin?
Alltså om man utgår ifrån, även om ett Northvolt inte blir av, projiceringen är att Sverige behöver mycket, mycket mera el. Och ska vi gå över i liksom den gröna omställningen, då liksom elbilsflotta, lastbilar, så behöver vi naturligtvis mycket mera el. Det är liksom, låt oss utgå ifrån att det är ett givet. Och då är frågan, det system vi har idag, räcker det? Nej, det räcker inte alls. Utan, och det stora problemet är, och jag, Svenskt Näringsliv, där jag är ordförande, vi säger ju väldigt tydligt att vi vill se mera kärnkraft, vi vill se mera vindkraft och mera solkraft. Så bara så vi är överens om vad vi säger för någonting. Men i det sammanhanget så är det bara kärnkraften som är baskraft som behövs när det inte blåser och allt det där eller inte är sol.
Och vattenkraften bygger vi inte ut.
Nej, men den är liksom fixt ingrediens, håller med. Och du kan på marginalen få upp den med modifiering och sådär. Vi behöver med andra ord, om vi behöver mera baskraft, om vi är överens om det, då är kärnkraft idag den enda lösningen. Av det skälet så är jag starkt för kärnkraft. Ju fortare desto bättre. Det här är ett stort problem, frågar de om i södra Sverige. Och det, ja, det tar tid. Det tar tid att göra sådana här saker. Det är idag, om vi lyssnade på debatten igår,
mellan Ebba Busch och Dan Heldén.
Exakt, där det ju sades att kärnkraft behövs inte utan vindkraften kan hantera det. Ja, det baseras på antagandet att man skapar någon form av batteri, jättebatterier eller med gigantisk kapacitet som kan ersätta kärnkraft och därför så skulle kärnkraften inte behövas. Det är en bra idé.
Liksom vätgas, finns väl också tankar om vätgas.
Precis, det är bra idéer.
Ja, och kraftvärme.
Men det finns inga fungerande exempel på det. Det betyder att även de har väldigt långa cykler innan det blir verklighet. Kärnkraft vet vi. Vi har kärnkraft i Sverige redan nu.
Ja.
Så det är liksom inte så att det är någonting på det sättet helt nytt. Av det skälet så måste vi måste ju planera för saker som vi vet funkar. Därför är det viktigt att vi genomför kärnkraftsfrågan. Sen ska vi naturligtvis titta på andra lösningar också.
Men vill ni ha då en liksom, för att det har ju blivit ett kulturkrig. Vissa vill inte ha kärnkraft. Vissa vill inte ha havsbaserad vind. Vissa vill inte ha landbaserad vind. Vissa vill inte se de här snurrorna. Jag kan förstå det om man har en fin sjöutsikt. Men det är ändå så här en överlevnadsfråga för så att säga. Och vinden kan ju egentligen komma till mycket snabbare. Liksom solen. Att vi kan bygga ut kapacitet ganska snabbt. Men det har blivit ett kulturkrig. Jag uppfattar att både Socialdemokraterna och inte minst Ebba Busch vill så att säga komma överens om alltså att det här inte ska vara en strid mellan val och kommer de med i regeringen eller de med i regeringen. Vi kommer förmodligen ha alla möjliga regeringar de kommande decennierna. Men ska man bygga kärnkraft inte minst och även havsbaserad vind, då vill man ju veta att man har 50 år på sig att hämta hem kostnaderna. Det kanske tar 20 år innan vi har kärnkraft, även om den börjar byggas imorgon. Vill du ha en blocköverskridande energiöverenskommelse i någon form?
Men, jag har sagt det. Jag sa det senast i lördagsintervju. Att jag vill se ett handslag. Men alltså,
i princip mellan Socialdemokraterna och Moderaterna?
Jag sa mellan de två liksom, politiska krafterna vi har i Sverige. Som är, för mig är det trovärdigt.
Ja.
Och det har vi inte just nu. Och det hörde vi ju i diskussionen då, Agenda, igår kväll. det är naturligtvis att ju mer man kan vara överens om de här sakerna, ju enklare är det att genomföra det i verkligheten. Sen är det ju så att det projekt som idag diskuteras i Ringhals har kommit väldigt långt. Det har ju även politiken kvitterat. Så det är ju naturligtvis min förhoppning att det projektet som är bara ett del segment av ett mycket större behov, men att det faktiskt kan landa förr snarare än senare och då accepteras politiskt. Mycket, det är draget i regeringen, det är draget i riksdagen, det är ett antal beslut som är fattade.
Och Socialdemokraterna har ju ändå sagt att man i stort sett plus minus lite grann är för det. Sen kan man ha synpunkt på exakt finansiering och så, men egentligen är man väl då överens om att det kommer behövas. Vad tänker du Max om det behöver den här kärnkraften eller... Vad tänkte du?
Nej, men det behövs ju mer el och som du säger så är ju kärnkraft baskraft, vilket är en väldig fördel. Och kärnkraften har ju varit ganska ogynnad av det, den elmarknaden vi har, att den har inte riktigt fått betalt för att den levererar stabilitet till systemet, utan den har bara fått betalt för själva elen den levererar och inte liksom de här systemtjänsterna. Så att det behövs ju någon sorts incitamentstruktur för att man ska få kärnkraft på plats och någon sorts riskdelning behövs väl också. Dels den här politiska risken som finns att det kan svänga i politiken. Men även också att det är ett väldigt långsiktigt projekt och det är väldigt osäkert om man kommer hämta hem den här investeringskostnaden när elpriset kan svänga upp och ner hur som helst. Så att, hur ser du på det med den här riskavlastningen för kärnkraften? Vad behövs för att kärnkraft ska bli en säker och lönsam investering?
Just nu så det förslag som ligger på bordet där staten tar en del, Vattenfall tar en del, jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna, och ett privat konsortium tar 25% av Ringhals-investeringen. Med de garantier som finns på prissättning, med den mekanism man har lagt upp, då funkar det här. Då finns det ett antal företag som har lovat att gå in med kapital. De har redan börjat att betala in kapital. Så att det är väl en väldigt bra väg framåt. Det verkar som att där har man hittat en balans där olika parter kommer överens, ledandes till att vi får baskraft.
Mm. Ganska omfattande riskdelning ändå från statens sida att man garanterar priset i 40 år och att det är ett statligt bolag som går in. Och
staten är delägare också i det här kärnkraftsbolaget.
Staten är delägare. Det verkar som att det behövs just för de här långsiktiga investeringshorisonterna. Behöver man kanske en sån stabil kraft som investerar? Om vi tänker på det här med statens roll.
Ja, nej, men absolut. Ja. Men jag noterar att här är det privata med och tar en del av risken också. Så det är inte bara staten. Jag tycker det, givet vår tidigare diskussion, är något positivt. Jag tror att det är bra att näringslivet är med och tar risk. Ja, vi tar inte lika mycket risk som staten, absolut. Men tar risk, engagerar oss i detta och visar att vi tycker att det är viktigt. Det tycker jag är bra.
Det är någonting som Socialdemokraterna pratar mycket om, Micke Damberg till exempel, det här med att staten, näringslivet ska kroka arm och tillsammans gå framåt, investera och hjälpa varandra. Är det någonting som låter det betryggande i dina öron eller låter det farligt i dina öron att det här retoriken kring det?
Ja, om vi tar det bredare än bara kärnkraft, rent samverkan. Ja, men det är självklart. Jag tycker det är jättebra. Jag ägnar mycket tid åt att gå runt och tala med individuella partiledare tillsammans med representanter från olika bolag som jag inte har någonting att göra med och tala om förutsättningar att driva verksamhet, industriell verksamhet i Sverige och höra hur politiken ser på det, få politiken att lyssna och samtala med oss. Det här handlar inte om att gå in och liksom slå näven i bordet och ställa massa krav. Det handlar om att förstå varandras förutsättningar, för vi lever i två olika världar. Men vi har att fatta långsiktiga beslut, bägge parter. Och ju mer vi kan förstå varandra, ju mer vi kan samarbeta, desto större chans att man gör vettiga grejer.
Och men bara ett sista ord innan du måste springa vidare till dina åtaganden. Om du får liksom välja en utmaning, en sak som Sverige måste rätta till det kommande decenniet för att liksom, din del av verksamheten ska funka bättre. Vad väljer du då?
Jag säger tre saker. Jag säger att att hela energifrågan och kärnkraftsfrågan hanteras. Grön omställning, vi fortsätter det spåret. Och sen vill jag säga AI. Vi måste förstå att AI är, hur viktigt AI är och hur fort det går just nu. I företagarvärlden så är du inte med i AI och investerar i det och lär dig att använda det, så kommer dina konkurrenter att konkurrera ut dig. Det är ett faktum som jag ser det. Och det betyder att vi måste ta till oss detta, engagera oss i detta, lära oss mera och inte bara säga att det här är en risk och det är någonting som vi ska hålla oss ifrån. Det ser jag som en stor utmaning.
Tack Jacob Wallenberg för att du kom hit. Välkommen åter till podden.
Tack så mycket.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.